En podcast från Aftonbladet.
Jaha, vi har alla matcher utom en spelade den här omgången som är den, vad blir det, omgång nummer 30 är vi framme i. Burnley 0-0. Sunderland Brighton 0-1.
Burnley mot vilka?
Burnley Bournemouth, sa jag inte det.
Burnley 0-0.
Arsenal Everton 2-0. Finns mycket att säga där. Chelsea Newcastle 0-1. Jag tror Newcastle kan vända det på ner i Barcelona i veckan.
Tror du?
Ja, riktigt. Jag känner det. West Ham Manchester City 1-1. Avgörande i både toppen och botten eventuellt. Crystal Palace Leeds 0-0. Svenskt rött kort. Manchester United Aston Villa 3-1. Manchester United, ett av ligans formstarkaste lag, absolut. Nottingham Forest Fulham 0-0. Liverpool Tottenham sist ut igår då 1-1 till slut. En riktigt svag match. Men där har ni det. Omgång 30. Och så hälsar vi välkomna till Sportbladets Premier League-podd då. Frida i London, Makoto här i studion med mig och jag heter Patrik Syk. Vi ska ta oss an alla de här matcherna. Jag tänkte vi skulle börja på Old Trafford, nämligen Manchester United-Aston Villa i kampen om den där Champions League-platserna. Du ser förvånad ut.
Nej, det var inte dit jag förväntade mig att vi skulle hamna. Allt jag hör är liksom publiken skandera one more year till Casemiro. Ja, han har varit bra sista tiden då. Jag är målare också.
Ja, verkligen. Men någon som är riktigt bra just nu, Frida, det är Bruno Fernandes. Han ligger bakom den här segern. 2 assist. Och han är nu uppe på 16 assist den här säsongen, vilket är mest i Manchester Uniteds Premier League-historia. Det förvånade mig lite grann faktiskt. Men han är där uppe bland de allra, allra bästa. Han är nog förmodligen årets spelare så här långt i Premier League.
Ja, nej, men han kommer definitivt vara en av de hetaste kandidaterna när säsongen är över, för att vi har ju pratat jättemycket om Bruno Fernandes, så det är ju knappt så att det finns någonting mer att säga om honom, men det är just det här hur han kan diktera matcher, alltså hans rörelse, hans intelligens, hans tekniska förmåga, och också, jag vet att vi pratade om detta så sent som för något avsnitt sedan, men just hans ledarskap, jag tycker ju att hans ledarskap är underskattat på sätt och vis, alltså just det här kring att han har fått mycket skit för hur han har varit som kapten för Man United. Jag tycker ändå att han är jätteviktig för de yngre spelarna i Man United och ser till att peka dem i rätt riktning hela tiden och att de förlitar sig på honom. Han har varit helt fenomenal, och särskilt såklart sen Michael Carrick kom in, när han har fått kliva upp och han har fått spela som tia och inte behöver oroa sig för att Casemiro blir helt ensam, utan nu har Casemiro Mainu bredvid sig och spelar mycket bättre han också, så att ja, Bruno Fernandes flyger verkligen fram, och han är ju en av mina absoluta favoritspelare just på grund av det här, att han har så många egenskaper och kvaliteter som är så härliga att titta på.
Alltså, man kan säga mycket om Bruno Fernandes, men det råder ingen tvekan heller om att han har ju otroligt hjärta för Manchester United. Han brinner ju för den här klubben. Verkligen. Något enormt också. Och det är ganska häftigt. Han har ju varit, alltså man får väl ändå säga, lite i skymundan ändå, utifrån att United har hackat som de har gjort.
Verkligen.
Och han har haft sån tålamod med den här klubben. Och det som har skett runt omkring honom, och att han får blomma ut. Nu har han ju varit väldigt bra innan också. Men ja, kul för honom att få uppmärksamheten han förtjänar återigen, får man ju säga. Och ja, han är extremt viktig för United, och man sitter ju och tänker här att fatta ändå att det var, fanns argument inför säsongen att de kanske borde bryta med Bruno för att komma vidare. Nej, det behövde de nog inte. Det kan vi nog slå fast.
Ja. Nej, men utan tvekan deras bästa spelare den här säsongen. Och jag menar, som Liverpool-supporter så unnar man ju inte Manchester United speciellt mycket framgång. Men just Bruno Fernandes unnar jag en framgång med det här laget och med den här klubben, som han ju har varit så lojal och som han har gett så många år av sin fenomenala fotbollskarriär. Och han har varit liksom flyttats runt, spelat på positioner där han inte har trivts, han har fått, jag menar, sett hur många tränare komma och gå,
och aldrig gnällt heller.
Nej, aldrig gnällt utanför, på planen har det gnällts lite grann
absolut.
Stundtals. Men han har verkligen varit den där. Och det kan verkligen sägas om Manchester United. Det är verkligen inte alla stjärnor i det här laget som har varit speciellt lojala. Det har läckts väldigt mycket till media. Det har gnällts och man har gått sina egna ärenden före klubbens i många lägen från många spelare. Och många av de här spelarna är ju nu utrensade liksom. Men Bruno är kvar och han är verkligen, jag menar, själen och hjärtat i det här laget just nu.
Han gnällde ju lite där vid årsskiftet i den här intervjun som dök upp. Kan man
absolut, det gjorde
han. Gjorde. Men det kändes ju ändå
det är sant. Jag bara tänker mer liksom att han har ändå gett sina bästa år till Man United. Ja. Och alltså, på det viset så tycker jag inte att han har gnällt. Och plus det här, jag tror väl också kanske att jag är lite färgad för att det, under alla de här åren där det har gått trögt och Man United inte har presterat, så är det ju alltid Bruno Fernandes som har kommit ut till journalisterna. Den enda som har kommit ut till journalisterna och svarat på frågor. Och det är väl där jag känner liksom att han ändå har alltid har tagit sitt ansvar. Mm. Så att det är kanske det jag är lite färgad av.
Och det är inte såhär strategiska mixad zonbesök alla Mohamed Salah vi pratar.
Nej.
Utan det är lite annan form av.
Och också alltid svara uppriktigt på frågor. Alltid varit ärlig och inte försökt hymlat med någonting. Så att nej, jag är mäkta imponerad av Bruno Fernandes och tycker det är fantastiskt att han har den säsongen som han har nu.
Manchester United nu bara 7 poäng bakom Manchester City. De är alltså närmare Manchester City än vad City är till Arsenal. Det är ju fenomenalt. Det var ju inte någonting man trodde om den här säsongen, om vi går tillbaka ett par månader när Ruben Amorim harvade som mest. Men Carrick har ju gjort någonting alldeles sensationellt med det här laget sedan han kom in. Och jag menar, bara en sån sak som att spela Bruno Fernandes, en av världens bästa tior på en nummer 10 position. Det låter inte som raketforskning, men det är inte så jävla lätt att få ihop ett sånt här gäng med ganska brokiga egenskaper och som var liksom helt under isen och ifrågasätter varann och ifrågasätter klubben och ifrågasätter system och så vidare. Att komma in och på så kort tid liksom styra upp ett system där alla verkar trivas rätt upp och ner.
Och han gör ju inte så många förändringar heller, Carrick, till matcherna. Alltså han roterar inte speciellt kraftigt och det hänger ju dels ihop med att Man United bara spelar en match per vecka, så att förhoppningsvis då så innebär det att fler spelare håller sig skadefria och fräscha till matcherna. Men jag tror också det här att Carrick verkligen värderar att man ska men liksom få in en kontinuitet, och det var ju det Amorim aldrig riktigt hade. Han hittade ju inte riktigt sin startelva av den enkla anledningen att spelarna visste ju inte riktigt vad de skulle göra på de positionerna som de tilldelades, och således fick ju inte Amorim ut det bästa heller av dem. Så att det här är ju bra spelare, det har vi ju vetat hela tiden, och Carrick har ju definitivt fått ut mer av det jämfört med vad Amorim fick.
Att använda sig av Kobbie Mainoo och bara generellt använda sig av honom är ju också en så här öppen dörr som Carrick lyckades slå in egentligen. Flytta upp Bruno Fernandes, använda en av de mer lovande mittfältarna du har i truppen när du uppenbarligen haft ett hål på mittfältet. Så det har ju funkat väldigt bra för honom också. Och den, ja, men det finns ju någon form av annan liksom harmoni och glädje i den där gruppen också. Mm. Även om de kan tappa poäng ibland, även om de kan droppa lite i prestation i vissa matcher.
De är inget perfekt lag, men de behöver ju inte vara ett perfekt lag här och nu. Det de har gjort och där de befinner sig just nu, det är ju över förväntan. Ska man säga. Alltså, det är ingen som förväntar sig att de ska vara liksom Manchester United anno 2009. Från det utgångsläget man hade, vad slutade man förra säsongen? 15 plats, 16 plats. Och allting var liksom...
Frågar man Roy Keane, så har ju inte Michael Carrick gjort tillräckligt ändå för att få jobbet permanent. Nej, där skiljer ju sig Keane heller. Och...
De verkar inte gilla... Alltså, de går ju sina egna ärenden hela tiden, de här gamla United-experterna.
Ja, men det är ju för att Roy Keane, alltså han högg ju fast det, vad var det, redan efter derbyt mot Man United, va? När han, eller till och med efter matchen mot Arsenal, när han sa att Michael Carrick kan vinna varenda match resten av säsongen och han borde ändå inte få jobbet. Nu kan ju inte... King kan ju inte backa från det uttalandet nu. Han sitter ju en riktig i rävsax, medan alla andra, eller många andra, börjar kanske känna att nej, men Carrick kan ha kanske ändå vad som krävs. Jag menar, Wayne Rooney är ju en av dem som tycker att han ska få jobbet. Så att det finns ju klubbikoner som faktiskt står på Carricks sida. Men ja, han har en del motståndare fortfarande också.
Och det här är något annat än Ole Gunnar Solskjaer. Det är viktigt att påminna om det för de som känner att ja, men det här har ju hänt förut. Mm. Att man blir imponerad på en vår och sen gör en interimlösning permanent och sen blir det inget bra. Men det är, jag tycker Carrick har andra verktyg i verktygslådan och en annan liksom kompetens. Han känns mer lovande tränarmaterial att forma till någonting väldigt bra för United, och det är någonting man har varit inne på länge, att just Michael Carrick känns som en, alltså persona som skulle passa väldigt bra på den tränarstolen och bli något för dem. Och den vägen nu finns ju ingen anledning att byta och gå på något annat, med tanke på att när de har gått på beprövade namn så har ju inte det funkat heller.
Jag tror också med tanke på positionen som Michael Carrick spelade, det är bara att titta på tränarna som har blivit, eller spelarna som har blivit bäst tränare. Vart de spelade på planen. Jag menar, Xabi Alonso, han var en central, lite defensiv mittfältare. Mikel Arteta, han var en central mittfältare. Michael Carrick, han var också en central mittfältare.
Andrea Pirlo och Steven Gerrard.
Men de var mer offensiva.
Pep Guardiola är väl det kanske bästa.
Det var Pep Guardiola. Ja, central, lite defensiv mittfältare. Väntar vi på att Busquets ska kliva in och göra underverk här.
Tror du?
Jag tycker man märker också att alltså, de spelarna som kanske inte var jättesnabba blir ofta väldigt bra tränare. Jag tror det är för att man tidigt in på karriären, alltså som spelare då, inser att ja, men jag måste ha någonting annat. Alltså om jag inte har om jag inte har löpmetern eller snabbheten i mig, så måste jag helt enkelt kunna läsa spelet bättre jämfört med mina motståndare. Så jag tror inte att det är en slump heller. Att rätt så många bra tränare kanske inte var de allra snabbaste spelarna. Det är inte ofta man ser en kvick ytter som blir en topptränare.
Vad har du för alternativ på kvicka ytter som blivit topptränare? Det var också en skitfråga.
Ancelotti mittfältare. Simeone.
Jo. Alltså det,
att vi kan hålla på rätt länge.
Absolut.
Ja, nej, men alltså, tänk en liksom högerytter i ett 4-3-3. Jag tror inte det är ofta man hittar nog inte många exempel på det.
Ja, det är det jag sitter och tänker, vilka som så här, bra tränare vet jag inte om vi kommer landa i, men så här, jag tänker på att du har ju en del gamla forward-rävar i Italien som ändå blivit tränare, alltså liksom så här, ja, Simone Inzaghi var ju forward, Gilardino, jag vet inte om han blev bra tränare, men blev ju tränare åtminstone. Ja, även
har ju till och med liksom exempel på målvakter, Nuno. Alltså Nuno.
Ja, har vi också.
Får kolla upp det till nästa vecka.
Ja. Yttrar som blivit bra tränare. Det ska jag fundera på.
Vi måste säga någonting om Aston Villa. Deras svaga form fortsätter. Det här var ju någon slags 6-poängsmatch om Champions League-platser. Och Aston Villa är på väg att droppa ner. Nu har de ju tur att lagen där bakom inte heller kan ta poäng. För att Liverpool hade kunnat gå förbi dem. Om de hade gjort det de skulle mot Tottenham. Även Chelsea tappar ju poäng, vi kommer till de matcherna. Men det ser lite dystert ut för Aston Villa just nu, Frida.
Ja, de ser trötta ut faktiskt. Rätt så sega. Alltså till och med spelare som man är van vid att de bara flyger fram längs kanten som Matty Cash. Jag tycker liksom, det är inte många exempel på spelare som verkligen är i toppform, förutom möjligtvis Ross Barkley som gjorde mål för sin andra starten i rad. Och då var ju första starten under 2025, så det var ju ett tag sedan senast. Mm. De har ju haft problem med de här skadorna, såklart. Nu är ju McGinn tillbaka, men de saknar ju fortfarande Tielemans, Kamara. Deras största problem är egentligen målen de släpper in, att det är rätt billiga mål just nu, att de inte riktigt får rätt på den biten. Men det hänger väl ihop allting också, kan jag tänka mig. Jag tror ju faktiskt att Aston Villa kommer avsluta säsongen starkt. Jag tror ändå att de kommer sluta den ringen, det vill säga att de inledde säsongen uselt och sen så kommer de ändå avsluta starkt. Men just nu så absolut, de tillhör ju inte ett av de lagen som man tänker ska slåss om tredjeplatsen, utan jag tror faktiskt de kommer tappa lite till och kanske till och med få förlita sig på Europa League för att ta den där Champions League-platsen.
Det är nästan känslan är att Europa League är den bästa chansen för dem att knipa Champions League härifrån om den här formen fortsätter. Nu ska vi säga att som sagt, Liverpool där bakom har inte direkt rosat marknaden heller eller övertygat, och de har inget Europa League att falla tillbaks på. Så är det ju.
Santiago Solari.
Vi kan, ska vi ta oss till Anfield då? Liverpool Tottenham 1-1. En av de sämsta matcherna rent kvalitetsmässigt jag har sett Liverpool spela den här säsongen. Alltså det här är så svagt. Visserligen, man dominerade ju första halvlek, roterades en del i startelvan också. Joe Gomez kom in för Konaté, men framförallt satt ju Mohamed Salah och Ekitike på bänken till förmån då för Rio Ngamoa och Jeremy Frimpong som ju tog plats ute till höger. Ngamoa ser ju liksom pigg ut. Han kan ju sprattla till och utmana sin ytterback och så vidare, och han ser ju helt okej ut, men han kan ju inte bära det här anfallet helt på sina egna axlar. Och det finns ju ingen annan som gör det. Dominic Solanke sätter ett frispark, absolut. Vicario ska nog göra lite bättre på den om man ska vara riktigt ärlig.
Blev...
Du ska vara riktigt ärlig där, ja. Blev... Ja, det är klart att han ska göra det bättre.
Var det jag som hörde helt fel och är typ nyvaken? Eller sa du Dominic Solanke precis?
Ja, det sa jag säkert. Dominic Soboslaj.
Var hamnar
det? Det förvånar mig inte alls. Dominic Solanke. Och Tudor tog ju sin första poäng här, och han gör det ju med en 4-4-2. Han kanaliserade sin inre Harry Redknapp efter att Harry Redknapp öppnat själv för att jag kan ta över det där jobbet om det behövs. Alltså det är ju, om det är någonting den här ligan behöver just nu, så är det ju Harry Redknapp tillbaks till Tottenham. Det hade ju gjort allt för den här säsongen. Vi har klagat så mycket på kvaliteten, på intensiteten, på underhållningen generellt. På
brist, du tror det hade varit bra för underhållningen?
Bristen på tränarprofiler i, jag menar, Harry Redknapp, han tickar ju alla boxar. Det hade ju lyft hela den här ligan med ett helt plus bara att få in honom istället för tråkmånsen Igor Tudor.
Alltså, så här, Igor Tudor hade ju en mardrömstart på den här matchen också. Mm. När han ska gå och hälsa på tränarna inför. Jag vet inte om ni har sett där.
Jo, men var det verkligen... Gjorde han verkligen det?
Har
jag blivit lurad av sociala medierubriker? Det har inte varit första gången i sånt fall. Nej, men Igor Tudor skulle gå och hälsa på Arne Slott. I alla fall så det har porträtterats då, det som hände. Och så noterar han efter att han då går fram och klappar om en kille att det där var en annan tunnhårig man. Som Arne Slott.
Alltså från hans egen ledarstad, ja. Det är ju någon han känner.
De är lätta att blanda ihop.
Alltså jag köper det. Alltså så här, men ja. Du
ja. Jag var uppe på Tottenhams träningsanläggning i fredags, och det var ju i samband då med att Tudor gjorde sin presskonferens då på eftermiddagen, och sen så skulle jag prata med Archie Gray, för det är den killen de skickar fram då hela tiden och prata med media. Den nyblivna 20-åringen får ta på sig den rollen, men det är ju också för att han är väldigt bra på att prata, så att jag kan ju förstå det på det sättet. Men då när Tudor sitter och berättar på presskonferensen att han saknar hur många spelare som helst, det är ju 13 spelare totalt, och han bara adderade spelare under den presskonferensen också. Man satt där och tänkte att hur ska det här gå? Och det ska sägas också att själva stämningen, för att befann mig liksom i Tottenhams klubbhus heter det, där ja, men all personal sitter också i ett sånt här öppet kontorslandskap. Och stämningen där var så lågmäld jämfört med hur jag känner igen att det brukar vara där. Och det är väl klart att alltså en sån här grej påverkar ju hela klubben. Så hade man haft den där mardrömsmatchen i Madrid också. Alltså det blev ju inte bättre för det. Och där och då satt jag och tänkte att det här kommer bli tufft för Tottenham. Men credit till dem ändå. De åker till Anfield och de ger ju inte sig. Alltså de lägger ju sig inte platt. Och sen så tror jag att det var jättebra att Tudor bara ställde upp dem i ett 4-4-2 och gav dem väldigt enkla arbetsuppgifter. Det är precis det de behöver just nu. De behöver inte övertänka och hålla på med en massa taktiska detaljer. Utan bara se till att ligga kompakt, ligga organiserat, skit i hur det ser ut, alltså om det är snygg fotboll eller inte, bara kliv in hårt i duellspelet. Och Richarlison, han hade ju ändå en handfull chanser i den här matchen, och till slut så kommer ju målet också. Men det leder egentligen in mig på Liverpool igen, för att alltså Dominik Szoboszlai, jag tycker att väldigt mycket kretsar kring honom här, och inte bara då sett till att han gör målet för Liverpool, utan det är också att det är ju han som tappar markering, alltså när Richarlison hamnar så fri i straffområdet. Det är Szoboszlai som inte tar hemjobbet, och det leder oss in på Arne Slott. Alltså varför spelar han Szoboszlai som högerback? Alltså det är ju så tydligt att Slott känner att han litar inte tillräckligt mycket på Jeremy Frimpong för att spela honom som högerback. Han ser antagligen inte honom som högerback, och jag har haft den misstanken genom hela säsongen att han tycker förmodligen att Frimpong är lite för offensiv och kanske brister lite i det defensiva spelet. Men är det värt att spela Szoboszlai som högerback om inte han heller är 100% i det defensiva spelet? Jag tycker inte det.
Nej, jag håller helt med. Jag tycker att jag irriterar mig något fruktansvärt på det här. Framförallt när vi vet att Dominik Szoboszlai är den mest utslagsgivande spelaren centralt på planen. Han hotar med sitt distansskott. Han jobbar stenhårt. Det är han som vinner de där bollarna i den där ytan där Liverpool konstant förlorar matcher. Plus att han defensivt inte är speciellt skicklig.
Såklart han inte ska vara där som högerback. Alltså det är ju så här, det är ju under att det har funkat så bra som det ändå gjort.
Jag menar, om man går in i den här säsongen och har lagt de pengarna på Frimpong, man har liksom sålt, eller ja, sålde man ju Trent till slut, men och man har Conor Bradley som ersättare. Conor Bradley som ju aldrig har gjort en skadefri säsong. Han har varit väldigt skadedrabbad under hela sin ganska korta karriär. Och man köper in Frimpong. Joe Gomez finns ju där såklart. Men man har ingen annan. Då måste ju tanken hela tiden ha varit, ja men Dominik Szoboszlai är vår backup högerback. Och då har man ju verkligen, alltså jag vet inte, det är ju så feltänkt från början.
Tror du verkligen tanken har varit att ha någon som backup högerback?
Nej, jag tror inte det, men
han kan ju inte lita på Ramsey heller, va, den unge killen. Nej, alltså, han har ju inte fått några chanser alls.
Nej, han har ju inte fått några chanser alls, vilket jag också tycker är konstigt. Jag menar,
men det är ju bevisligen här nu så.
Det blir ju ett sånt netto minus med att spela Szoboszlai där ute.
Vi pratar ju hela tiden om att Liverpool generellt ska vara en klubb som har liksom ganska mycket, även om det är Michael Edwards och de andra som är de som styr rekryteringen, så ska det finnas någon form av samförstånd med huvudtränaren man har. Slott har inte lika mycket att säga till om i värvningsväg som kanske Jürgen Klopp hade vid känslan. Men i det här fallet, om du lägger pengarna på Jeremy Frimpong, det är inte en nyhet att hans svaghet kanske ligger i det defensiva. Det är inte en nyhet.
Och de frågorna ställde vi ju redan våren när det började liksom ryktas.
Jag var inte lika övertygad som jag vet att Frida ändå har varit under hela säsongen, just på att Frimpong ses inte som ett tillräckligt stabilt alternativ att spela högerback. Men bevisligen så är det där vi är, och det tycker jag är väldigt underligt att man då lägger de pengarna på honom. Är han tänkt att vara Salas ersättare på sikt? Ja, då finns det ju andra alternativ som kanske hade passat dem bättre. Har de tänkt att gå upp på en trebackslinje? Nej, det har vi inte sett någon skymt av, för de värvade inga mittbackar för att kunna hantera det i alla fall. Så att,
ja, då måste jag suttit och hoppas på att Frimpong ändå skulle växa in i det och klara av det. Men alltså, jag menar,
han har inte fått chansen att göra det.
Sett till rollen som han hade i Bayer Leverkusen så kan det ju inte vara överraskande att det här är en offensivt lagd spelare. Sen var han helt fenomenal i Bayer Leverkusen. Jag tycker fortfarande att han är en fantastiskt bra fotbollsspelare. Men som sagt, man hittar inte riktigt platsen för honom just nu.
Jag tycker inte han har fått chansen. Men han är mest för skadad. Jag tycker att han har fått chansen nog att spela in sig i den där högerbackspositionen. Du måste ju ha någon form av tålamod där.
Nu kan jag inte liksom på raka arm säga hur många matcher han har spelat som högerback, men det är ju ändå en del matcher han har spelat.
Det är inte många alltså. Det är verkligen inte många. Det är en handfull.
Han har ju inte överhuvudtaget fått möjligheten. Jag tänker till exempel så här, om man ska dra en liknelse till han som lämnar Liverpool då. Trent Alexander-Arnold såg inte ut att vara särskilt välplacerad i Real Madrid i början. Sen absolut han hade skador och annat. Men när han kommit tillbaka och fått förtroendet, han har växt ganska mycket de senaste månaderna och ser faktiskt riktigt bra ut till och med på den positionen naturligt nu. Men Jeremy Frimpong kommer ju aldrig få möjlighet att växa in i det om du hela tiden ska liksom täcka och känna att nej, han är en säkerhetsrisk bakåt. Om du har värvat honom, då måste du ju åtminstone ge honom en säsong och spela in sig i positionen, om det inte är fullskalig katastrof. Och det tycker jag inte det har varit. Det är absolut att det finns frågetecken jag kan köpa om man undrar, kommer det att funka? Men du har ju gjort den investeringen, du har valt den vägen. Och då tycker jag det är helt bizarrt att han inte får mer möjlighet att spela.
Jag tycker så här, om, eller det här är min min känsla, om Liverpool inte vänder mot Galatasaray i Champions League mot, alltså på onsdag på Anfield, om de inte tar sig förbi den åttondelsfinalen, då kan det inte finnas fler extra liv för Arne Slott. Sen tror inte jag att det är så de resonerar där uppe. Alltså så här, det är skillnad på vad jag tycker och vad jag tror kommer att hända. Vad jag själv tycker är att jag är beredd att ge det till Steven Gerrard för resten av säsongen. Om det är så att man åker ut. Tidigare har jag ändå känt att vad är alternativen då? Ta in Steven Gerrard. Nej, men det blir inte bättre liksom. Jag tror på riktigt att det hade blivit bättre. Kom in igen, lite enkla instruktioner, någon som liksom kan ryta ifrån. Ingen är större än Steven Gerrard i Liverpool. Han skulle komma in som en Zinedine Zidane-figur i Real Madrid ungefär. Det spelar inte sådär taktiskt. Ja, det finns andra som kan liksom lägga fram en taktik. Han kommer in, bidrar med lite aura. Jag tror absolut inte att det är ett namn på sikt. För det tror jag och hoppas är Xabi Alonso. Men jag tror inte att, för jag tror att de tror inte på kortsiktighet, vilket ju är viktigt bra i förlängningen. Vi måste gå vidare från den här.
Jag tror för övrigt att Frimpong, alltså om jag har räknat rätt väldigt snabbt här, så tror jag att han har startat hälften av sina matcher som högerback.
Ja, den här och det är ju det han är värvad till att göra. Så att, ja. Vi tar oss till Emirates då. Det var burop i slutet på matchen mellan Liverpool och Tottenham på Anfield. Det var helt andra tongångar i slutet på matchen mellan Arsenal och Everton. För att de där sista sekunderna är de mest euforiska jag tror jag sett i hela Premier League den här säsongen. Max Dowman kommer in och han gör det där målet. Det sista som händer i öppen kasse efter att Pickford har gått upp i... på en offensiv hörna, och grejen är att Max Dowman gör det avgörande målet, men Max Dowman är också den avgörande faktorn för att Arsenal vinner den här matchen. Jag höll på att säga vänder, för att det var nästan så det kändes. Everton var ju det bättre laget fram tills bytena gjordes och Arsenal började hitta lite vägar framåt.
Ja, alltså Everton var ju väldigt välorganiserat defensivt, definitivt. Och vi har sett många gånger den här säsongen att Arsenal har problem med det. Så absolut, jag håller med om att Arsenal spelade ju inte alls bra. De hade inte alls den här kreativa gnistan som man behöver för att bryta ner den typen av försvar. Och det är absolut, alltså när Arteta väljer att göra de här bytena, alltså dels då att sätta in Gyökeres, men också då Max Dowman. Det är ju lite grann som... Ja, jag benämnde det i min krönika som att det var ett riskfyllt drag i och med att Dowman trots allt är 16 år gammal och man har Gabriel Jesus också på bänken som ju är betydligt mer rutinerad. Det hade ju kunnat vara så att man hade försökt trycka in honom istället, för att nu gör ju Arteta så att han flyttar in Saka centralt just för att bereda plats för Dowman. Men sen samtidigt så satt jag tänkte på det i efterhand att Arteta, det är ju väldigt sällan som han gamblar på något vis. Alltså han hade aldrig satt in Max Dowman om han inte kände att Dowman var redo för det till 100%. Det ser man ju också när Dowman kommer in, att han agerar så moget. Han verkar inte vara en sån typ av spelare som om han begår ett misstag så måste han se till att rädda upp situationen, utan han i så fall försöker han sig på någonting och sen så misslyckas det, men sen försöker han igen. Han verkar vara väldigt duktig på att bara kunna skaka av sig all press och faktumet att det här var en väldigt, väldigt viktig match från Arsenals sida. Det som jag tyckte ändå kändes skillnad i den här matchen jämfört med vissa andra som Arsenal har spelat hittills, typ mot Bayer Leverkusen, typ mot Chelsea, det var att jag ändå tyckte att de hade kontroll i den här matchen. Och jag, det är ingen efterhandskonstruktion att jag satt och tänkte att målet skulle komma till slut, alltså på något sätt. Och ja, Viktor Gyökeres spelar också en stor roll, ska vi säga.
Det
är dels han ju som drar in första målet, men det är också han som nickar undan bollen vid andra målet. Alltså faktiskt en stark nick att få undan den, och sen så Martinelli som skickar den vidare då till Dowman. Men ja, alltså det här ögonblicket, om det är så att Arsenal vinner titeln,
när
så kommer
de
det här
titeln.
Ögonblicket vara...
Det är ju klart nu.
Ja, vi får se. Det är aldrig riktigt över, känner jag, när det kommer till det här, den här upplagan av Arsenal. Men då kommer ju det här ögonblicket vara troligtvis var det som ligger närmst till hans, sett till att det var där man vann bucklan. Och ja, som sagt, alltså de scenerna efteråt, jag tror det var skönt för Arsenal-supportarna som har haft, det är väldigt nervigt för dem på läktarna just nu. Så ja, att de fick fira så euforiskt var säkerligen väldigt efterlängtat.
Det är något med att bara springa in i ett öppet mål också på det sättet i slutminuterna, och att det är just Daumen som gör det. Man tänker, ska det hålla hela vägen, ska han passa? Nej, såklart han inte ska passa. Nej, där är...
Men ser ni inte också hur Martinelli blir nervös för hans skull och försöker blocka spelare?
Martinelli får man chaperone hela vägen liksom, bara täcker så här, för att tänker i en stund att han ska hänga med för att försöka göra mål själv tills han inser vem det är som har bollen och inser att nej, det här kanske ändå är hans mål. Nej, men det där är ju ett jätte så här, starkt ögonblick för Arsenal i den här matchen. Sen tycker jag att det liksom är uppfriskande. Jag hoppas att Arteta gamblade. Jag hoppas att det här var ett risktagande.
Det jag menar. Ah. Självfallet var det ju det, men det jag menar är just att han hade aldrig spelat Max Dauman om han inte kände att Max Dauman var 100% redo för det här. Och det fick vi se också att han faktiskt var.
Och det är jätteuppfriskande att det är det som ger dem seger i den här matchen. Att han vågar göra någonting utanför boxen. Och på så vis, det var där de behövde den här matchen, att sticka ut, att våga ta en chansning med den här väldigt speciella, otroligt spännande 16-åringen som ja, gör en sån skillnad. Det kommer pratas om Max Dauman när den här säsongen ska liksom summeras, och det som jag också tror ändå blir en Arsenal-titel ska summeras, så har han ett finger med i det här spelet också.
Jag noterade också en annan grej i den här matchen som jag tyckte var intressant, som jag faktiskt inte såg vid första anblick, alltså vid Daumans mål, men i första halvleken när Arsenal lägger sin första hörna så lägger de den kort. Och det har ju Arsenal aldrig gjort, höll jag på att säga. Men det hör ju verkligen inte till vanligheterna att de gör det. Och man såg ju på Everton-spelarna, de var ju inte alls redo för detta. Och sen så leder det till att jag tror det är Madueke får en rätt så bra chans som inte går i mål då, visserligen. Men sen så vid Daumens inlägg till, ja, som leder fram till Jökeres ledningsmål då. Då är det Mykolenko som liksom bara backar ifrån situationen. Och jag fattade först inte varför han gjorde det, men sen insåg jag att det är ju för att Mykolenko är så säker på att Arsenal ska lägga, alltså att de ska kasta ett långt inkast in i straffområdet. Men när de lägger det snabbt och där man får bollen, då är det ju ingen som, jag menar ingen som går ut och stänger ner honom. Så att där ser man också att det var väl kanske snarare det då som vann Arsenal-matchen också där, att de gick ifrån sina principer lite grann på fasta situationer och försökte spela lite snabbare. Det betalade sig.
Men när jag vill se det snacket på träningsanläggningen när fasta situationer, coachen kommer fram till gruppen och säger, grabbar, jag har något i nästa match. Kort hörna. Va? Vad är det här? Det har jag aldrig hört talas om. Det här blir en grej.
Revolutionerande. Jag tänkte tillbaks på det. Jag minns, alltså, så som den här säsongen har varit, så kommer man ihåg Pep Guardiolas gamla Barcelona som aldrig slog in på hörnan, utan de bara satte igång spelet.
Busket kunde ju inte nicka.
Nej, men det var ingen som visste hur man nickade i det laget. De skickade ju inte ens in bollen. De bara så här, de slog hörnan kort och så satte de igång spelet bara. Det är olika sätt att spela fotboll på. Hörde ni, vet du vad vi har kommit fram till då?
Vi har kommit fram till Mavropanos.
Nej, det har vi inte gjort. Vi har kommit fram till veckans quiz. Det är nämligen så här.
Är vi där igen?
Nu är vi där igen. Max Dauman blev ju då den yngste målskytten någonsin i Premier League-historien. Eftersom fotboll började spelas 92. Vi är Premier League-podden. Vi erkänner ingenting som hände före 1992. Så,
jag köper det årtalet.
så ska vi nu se, vilka är då de övriga på topp 10-listan utav yngsta målskyttar sedan Premier League startade? Max Dauman är nummer ett. Den får ni gratis utav mig. Ni får resonera er fram till de övriga 9, och jag tycker att ni ska ha 6 av 9 här för att vara godkända. Så vilka har
ja,
vi då?
Nu får jag börja.
Ja, du får börja.
James Vaughan.
Nu misstänker jag att Frida har sett den här listan nyligen. Ja. För det där var ett namn jag tänkte att inte skulle ta.
Får jag bara köra snabbt då? Ja. James Vaughan, Everton, James Milner, Leeds, Wayne Rooney, Everton också, Rio Engomoa, Liverpool. Där har ni de första.
Där har ni topp 5. Okej. Frida hade precis ut och tittat på den här listan. Det var mindre spännande. Men då Makoto, då förväntar jag mig att du tar nästa 5.
Jag kan säga Theo Walcott borde vara en av dem, va?
Nej.
Va? Det här är ju...
Åh, vad värre.
Och Rooney tog du. Hur ung var liksom Jeffers när han gjorde sitt första för Arsenal? Nej, jag är helt gone här. Mm. Det är så sorgligt.
Det är några kanonnamn här, ska jag säga.
Alltså kanonnamn ett... som att de är roliga och oväntade.
Nej, oroliga och oväntade. Men namn vi kanske inte har, vi kommer ihåg alltid. Att de,
Streets won't forget namn.
Ja, exakt.
Ja, men ett har... måste jag ju få rätt. Men Frida kan väl alla fem redan och sitter och mest bara myser där borta i London just nu, kan jag tänka mig. Är Theo Walcott på riktigt inte på topp 10?
Nej, Theo Walcott är inte topp 10.
Ha.
Yngsta målskyttar.
Ja, vilka var väldigt unga när de gjorde
det. En till på topp 10 som nu spelar och som fortfarande är tonåring väl.
Mm.
Pratar vi om Matheus Mané?
Jag...
Nej.
Jag tror att jag kommer ihåg resten också, faktiskt.
Du gör det?
I rätt ordning.
I rätt... Ja, men kör då.
Varsågod, kör.
Ja, men Fabregas.
Ja.
Michael Owen.
Jajamän.
Sen blir jag lite osäker nu.
Alltså ner i den här,
du har pulveriserat motståndet, om man får säga så, redan i alla fall.
Andy Turner.
Honom har ingen koll på, men
vem är det?
Jag vet inte. Men det här var, han gjorde det alltså 92. Första säsongen.
Federico Macheda.
Ja, Kiko Makeda.
Han var så ung.
Han var ju det. Han såg ut som att han hade liksom pumpat gym i 30 år.
Ja, men för han
år.
Låg i huvudet, men jag tänkte att man liksom överdrev hans unghet, eller ja, ungdomlighet då.
Ja, nej, Kiko Makeda. Han såg ut som en hel kar, men han var bara 17 år och 226 dagar när han gjorde mål för Manchester United. Då trodde man ju att det där är nästa Cristiano Ronaldo som är på väg. Det var det inte. Och på tionde plats då, Louis Miley är på listan där. Han gjorde ju mål för Newcastle för ett par säsonger sedan. 17 år och 229 dagar var han då.
Hur gammal var Theo Walcott? Jag är liksom helt chockad. Det var ju bara snack om att han var så otroligt ung. Men var det bara att han var med i den där engelska landslagstruppen man tänker på? Och att han var rekordung där?
Ja, så var det nog. Alltså han var nu, det var väl att han var så otroligt bärande för Arsenal så tidigt. Och, men han var, jag menar, vi har ju stjärnor som Lee Cattermole på 19:e plats till exempel.
Och det är inte ens topp 20, säger du?
Nej, han är inte det. Ethan Nwoneri är på...
han borde man ju smugit in, såklart.
Raheem Sterling är där.
Mm.
Ja, och sen lite Mark Cullen. Vem kommer ihåg Mark Cullen?
Gör du?
Nej, jag gör faktiskt inte. Nej, vi går vidare. Vi ska nämligen till... Jag måste bara nämna den. Vi behöver inte prata mer om den. Men Calafioris block är ju också en highlight från den här matchen. Han ligger på mage och kastar sig upp i någon slags armhävning och får upp fötterna och blockerar den.
Just en sån skorpion.
Ja, den var helt sjuk faktiskt. Nej, alltså Everton var ju närmare ledning än Arsenal innan målet kom. Så var det.
Arsenal ska väl förmodligen ha en straff dock, men det behöver vi inte ta den diskussionen.
Vad sa du?
Att Arsenal förmodligen ska ha en straff i första halvleken när Kai Havertz blir trampad på.
Ja.
Jämnar det ut över säsongen sånt där? Ja. Det finns väl några liksom brottningsmatcher i straffområden som hade kunnat ge straff åt både
ena och andra efter Bayer Leverkusen-matchen kanske. Mm.
Ja, precis. David Raya måste man ju nämna igen. Han har ju varit helt sensationell. Mm. När vi summerar den här ligasegern i slutet på säsongen här, så kommer vi ju behöva lyfta David Raya som en av de absolut... Ja, men han är uppe där för en av, alltså kandidat i årets spelare i sådana fall för hela ligan. Och det är inte ofta man har en målvakt så... i de diskussionerna. Men han gör en fotparad där vid första stolpen också som är helt sanslös. Men till London Stadium, West Ham Manchester City 1-1. Till att börja med, Frida, var det Bernardo Silvas lobb med flit eller var det ett inlägg som blev lite för bra?
Klart inte var med flit. Alltså jag vet att han vänder sig till Phil Foden eller vem det är på bänken och säger, ja, det var med flit. Ja. Kom igen. Det var inte med flit. Däremot så tror jag definitivt att han siktar mot bortre stolpen och sen så får han den här tacksamma skruven på bollen också. Så att det var ju väldigt snyggt. Jag ska inte ta ifrån Bernardo Silva någonting, men jag tror knappast att det var med flit.
Nej. Han säger ju det till Phil Foden och sen så gör han ju en min efteråt som vittnar om att nej, den där var nog inte meningen att den skulle gå direkt i mål. Men vackert blev det. Mavropanos med boll i mål och boll i nyllet. Yeah, alltså den där stillbilden, jag har delat den på Twitter när vi bad om frågor. Om ni inte har sett den, leta upp den. För att jag har aldrig sett ett så platt nylle. Alltså jävlar vad han, den måste ha känts.
Alltså tänk ändå, det jag känner mest med det här är att nu har jag liksom... Frida fick rätt på Mavropanos.
Ja, han var ju kanon.
Han hjälper Arsenal till titeln.
Till slut.
Det var inte riktigt så här. Du såg det framför dig kanske. Att Mavropanos skulle hjälpa Arsenal titeln på det här viset i en annan tröja. Men det verkar han göra.
Nej, och jag hade tappat hoppet om Mavropanos överhuvudtaget. Alltså när man såg honom den här säsongen, inte minst. Men jag tycker alltså sen... Ja, men egentligen sen Di Sassi kom in, men med det sagt så är det inte, jag tror inte det bara är på Di Sassi att Mavropanos har blivit så bra, men alltså han har sett riktigt stabil ut den här senaste tiden och är ju fullständigt överlägsen i den här matchen sett till, ja men jag vet inte hur många brytningar han gjorde och hur många gånger han rensade undan bollen. Det är ju han som blockar det här skottet också på slutet, alltså när det bara är sekunder kvar av matchen, så att han var ju bäst på plan. Och sen så, alltså med det sagt, så tycker jag att hela West Hams defensiva organisation var superb. Sen höll jag inte med, jag blev nästan lite irriterad för att kommentatorn i den här matchen på engelska sändningen sa någonting i stil med, ja men typ så här, en halvtimme in att, åh, det är inget lag som vågar gå för det riktigt och West Ham vill bevaka liksom, jag vågar inte riktigt ta för sig. Och jag bara tänkte, alltså det är den sämsta analysen jag någonsin har hört, för att jag tyckte precis tvärtom, att West Ham faktiskt vågade spela sig fram och tog lite risker och tyckte inte alls att de bara låg och väntade på att Man City skulle anfalla dem, utan att de faktiskt spelade riktigt bra fotboll. Så att credit till West Ham, för det blev jobbigare andra halvleken för dem också. Ja. Såklart, för att Man City försökte ju verkligen trycka på. Pep Guardiola erkände ju det efter matchen, att han skulle ha startat Cherki istället för Semenyo. De stod upp bra ändå.
Han satt ju på läktaren, det var inte mycket han kunde göra. Det var ju Pep Linders som fick fronta.
Alltså den där telefonen alltså, den var framme hela tiden. Och Linders hade ju sina AirPods i också under hela matchen. Så jag tror nog att Guardiola skötte rätt så mycket av själva matchcoachningen där uppifrån.
Kan ingen skaffa någon slags handsfree lösning till Pep Guardiola? För sitter han med luren klistrad mot kinden på det där sättet? Oerhört oskönt när man nu ska prata två timmar i sträck med någon. Då måste man ju fixa någon slags bluetooth-variant.
Jag kände väl också med liksom folk runt omkring sig att det är liksom ganska oartigt att bara sitta med lurarna så här. Då kunde man ju sätta lurarna och telefonen i handen. Så att du visar att du är i ett samtal. För annars ser du pratar ju bara ut i tomma intet. Jag vet inte om det fanns någon sån liksom kutymgrej hos Guardiola, att han ville vara artig mot liksom sällskapet uppe i någon loge där.
Alltså jag minns det när ni kanske är lite för unga, men jag minns det när mobiltelefonerna kom och liksom slog igenom på lite bredare front och tränare var uppvisade på läktaren. Alltså hur fult det var att visa att man då ringer ner. Det var ju liksom inte, det var inte helt solklart om det var tillåtet.
Det var
eller
väl
inte
okej?
Okay. Det var inte riktigt okej, okay, men det gjordes ju, förstod ju alla. Det fanns ju så här walkie-talkie-varianter också, att de smusslade med det liksom. Fram till nu när vi har Pep Guardiola som sitter med liksom brickan limmad mot kinden hela matchen igenom.
Jag tycker de borde gjort en sån här, liksom gå ta det ännu ett steg och köra en, som i Big Bang Theory där när, vad heter det, han, Kjell Don åker runt vid liksom en iPad i robot.
Ja, just det.
Så att du liksom bara sätter Guardiolas huvud på en iPad och sen bygger en robot som åker runt där på sidlinjen. Det tycker jag de borde börja med. Det hade varit kul.
Men såklart väldigt viktigt poängtapp i titelstriden för Manchester City och en viktig poäng för West Ham som ju nu är uppe på samma poäng som Nottingham Forest och en poäng bakom Tottenham då. Om Tottenham hade förlorat den här så hade de ju varit tre lag på samma poäng, men det är otroligt tajt där nere. Leeds dessutom fick ju också med sig bara en poäng. Så att de är några som slåss om det där bakom. Vi tar oss till Stamford Bridge, Chelsea Newcastle, 0-1. Makoto, jag vet att du brinner för det här.
Ja, men det här är det enda som är intressant den här helgen. Eller på att säga.
Den mest bizarra bilden är ju deras peptalk, deras huddle inför matchen. Och så står Paul Tierney, domaren, i mitten utav ringen. Och som att han, du vet, har gått vilse på reperban och, du vet, vandrat in på en krog där han absolut inte hör hemma. Det var den minen han hade.
Det är så bizarrt. Det är så udda. Alltså jag vet inte, vem är det som liksom... Det är allas agerande i situationen är helt bizarrt. Så här. Chelsea som bild...
De måste ju ha pratat om detta på ett PGMOL-möte i veckan. Att vi ska se till att få stopp på Chelsea när det kommer till att göra så här. Det är 100% att det är någon som har sagt till Paul Tierney, att han själv har sagt att jag ska stå vid bollen precis innan avspark. Så då kan de inte göra det, och sen gör de det i alla fall.
Men varför får de inte göra en ring där då, inför?
Ja, men alltså grejen är så här, fotbollen har ju aldrig sett något liknande egentligen. Alltså det är ju en kille i Chelsea som har kommit från rugby där man gör hackas och den typen av saker. Och han har ju fått för sig att det här är ett bra psykologiskt sätt att förbereda sig inför en match för att man ska visa respekt för bollen eller vad det nu än är. Så jag tror väl dels att fotbollen inte riktigt vet hur man ska hantera det här fenomenet, alltså i sig. Men också att, jag menar, varför ska de stå just runt bollen? Det andra laget försöker ju förbereda sig för avspark. Så jag kan ju förstå det på det perspektivet också. Att, ja, bara sluta med det.
Det är ju liksom viktig kontext i sammanhanget just där Chelsea samlas runt bollen även annars. Så det hade ju varit kul egentligen om motståndarna försöker göra samma sak. För då kan det bli väldigt intressanta scener inför. Men bara faktumet att Tierney står där. De gör den här ringen runt och de, han står verkligen bara och så här, bryter ut då, eller ska du bara stå där? Vad gör du? Alltså, det är helt bizarra scener. Och...
Ja, men det är ju någon slags intimidation som de håller på med ju.
Mot domaren?
Nej, mot motståndaren.
Det är ju en rugbygrej, ja. Sagt. Det är ju sånt här sysslar de ju med.
Ni som är ännu äldre kanske minns en spelare som heter John Fashanu som var en del av Wimbledons Crazy Gang. Det riktigt, riktigt galna laget med Vinnie Jones och fler. Han brukade ju gå på så här, taekwondo-träningar eller någon slags kampsportsträning för att lära sig snygga karatesparkar. Ställa sig i mitten av planen, stirra motståndarna under uppvärmningen i ögonen och skicka lite karatesparkar i luften för att visa det här är vad jag kommer göra med er. Sen brukade han också ta reda på lite personlig fakta om domaren som skulle döma matchen och sen kunde gå fram och klappa på ryggen och säga hur är det, hur var det på grabbens födelsedag i helgen och sådär. Då tänkte han att han skulle ha första liksom knähöga tvåfots stämplingen gratis.
Mildare varianten av det är ju, Jiménez, uruguayanska mittbacken i Atleti. När han slog igenom, han har ju en jätteförmåga så här, har man ju hört vittnesmål om att krypa in under skinnet på anfallare med helt jättekonstiga frågor. Typ, ska stå och markera Falcao och fråga liksom, typ, ja, vad kör du för bil? Liksom, och så här, helt irrelevanta saker så att han bara, men varför frågar du det här? Och sen tar han bollen. Det är lite, så här, snälla varianten av det, men...
Alltså, ja, det hjälpte ju inte kan vi säga för Chelsea, för att det var Newcastle. Här ska vi komma ihåg, det är ett Newcastle som startar utan Guimaraes, Joey Linton eller Tonali. Alltså ingen av de tre på mitten. Och man åker till Stamford Bridge och får med sig alla tre poäng, Frida. Vi har ju ofta sagt att Newcastle är så otroligt... beroende av sin startelva för att få med sig resultat. Här visar man ju att även breddspelarna kan leverera.
Ja, och också det här att Chelsea blir totalt bortspelade vid själva målet också. Alltså det var intressant för att Reece James då, som Liam Rosenier kallade för världens bästa högerback när han skrev på nytt kontrakt tidigare i veckan. Han spelade ju inte högerback i den här matchen. Och han hade en väldigt intressant uppgift också under matchens gång, och det var att markera Voltemade på mittfältet. Så att alltså James förföljde i stort sett Voldemade, men det gjorde också att vid själva målet så är det ju Voldemade som driver ut till höger, James följer efter, men då plockar ju Chalobah upp Voldemade till slut för att, ja men Voldemade kliver in i hans zon, och då står Reece James där och vet inte riktigt vem man ska markera, och Livramento ser då hur öppet det blir, han kliver upp med bollen, slår den där passningen fram till Willock, ja för fan, han plockar ju inte upp Gordon, och sen så har man det här väldigt viktiga målet då. Det känns ganska basic sett till att det är ett mål som Chelsea inte borde släppa in och borde vara lite mer på det där. Men vi har ju också sett att de har haft sina defensiva problem den här säsongen. Så att ja, en jättetung seger för Newcastle som ju ja, såklart var lite besvikna efter Barcelona-matchen. De gör ju en väldigt fin prestation där, men får ju inte med sig det resultatet de vill ville ha med sig till returmötet i Spanien, men ja, jag vet inte, alltså, jag tycker ändå att man kan ifrågasätta Rosenio lite grann efter den här matchen, och inte minst eftersom han sitter på presskonferensen och är fly förbannad på Paul Tierney och för att han och tycker liksom att Tierney skulle ha fokuserat på att ge Chelsea en straff istället. Ja. Jag tycker inte att det är straff när Palmer är det som går ner, men det är ju faktiskt Palmer som trampar på Voldemade. Det är ju inte tvärtom. Så att jag, den är ju inte solklar på något vis.
Nej, det är den inte, men den har diskuterats en del såklart sedan dess. Det är ju också för att det är just Voldemade, och han såklart inte är en försvarsspelare, och han är ju lite klumpig i den situationen. Han kommer ju in lite obalanserad, men som du säger, och kontakten som uppstår är ju att Palmer då trampar ju då lite snett och tappar balansen för att han trampar på Voldemades liksom 47a. Men det är ju inte förbjudet på något sätt att bli trampad på. Det är ju mer olyckligt. Jag håller med att det inte ska vara en straff.
The timing att trampas på kan ju spela roll liksom, men
men den är ju hård, fan är ju där, och han påverkar ju, och det gör ju att Cole Palmer på något sätt tappar balansen, eller att det påverkar situationen, och han kommer in lite klumpigt, så det är väl inte, den är inte helt svart eller vit tycker
Nej,
jag.
Nej, det är väldigt många situationer som inte är det. Sen ja, alltså det är ju inte där Chelsea förlorar matchen. Nej. Det är ju givetvis inför avspark de gör den när Paul Tierney förstör deras ritual. Och det är därför som Rosinio är så arg på dem, gissar jag. Att han går in och stör i deras liksom heliga rit.
På tal om märkliga domarsituationer så kan vi väl ta oss till Palace Leeds 0-0, där Gabriel Gudmundsson ju visades ut. Jag vet inte om ni har sett den här. Det roliga är att domaren har ju inte koll på att han redan har gett Gudmundsson ett gult kort. Utan han ger honom ett gult kort och liksom går därifrån. Och Gudmundsson är så här, vad fan menar du? Och grejen är att jag tror inte att han hade gett det andra gula om man hade haft koll på att han redan hade gett honom ett ljud. För det är ju, alltså det första gula är inte mycket att snacka om. Han drar i tröjan bakifrån och han river ner spelare som har liksom passerat honom. Gult kort. Det andra är ju liksom, ja, men det är ju en 50-50 situation känns det som visst, han kanske orsakar en frispark, men inte gult kort, det känns jättehårt, och han hade, ja men känslan är som jag verkligen fick är att han hade inte blivit utvisad om domaren hade haft bättre koll på att han redan hade gett ett gult kort till Gabriel Gudmundsson. Han var ju vansinnig själv efteråt också.
Ja, alltså jag har en rant i mig om det här. Ja. Och den är inte ens riktad enbart till domaren, för jag menar, det han håller på med är ju helt otroligt att han inte minns att han har gett ett gult kort. Och så får, jag tror det är Lacroix som säger till honom att men, den där killen har redan ett gult. Ja, just det. Och så får han liksom visa ett andra. Det är ju en parodi i sig. Men den jag blir mest förbannad på, det är JD Canvo. Om ni ser hans reaktion när domaren höjer det röda kortet,
just det.
Då.
Ja.
Som bara står och firar som om att Palace redan har fått 3 poäng. Ja. Är inte det peak loser-mentalitet?
Jo.
Att göra det när en spelare har blivit utvisad. Dessutom en utvisning som då är rätt så tveksam.
Ja.
Jag tyckte att det var lågt av JD Canvo. Och jag är nästan lite glad av att Palace inte får med sig de här 3 poängen. Just för att han firade på det sättet. Nej, sånt gillar jag inte alls.
Har du sett Getafe spela någon gång, Frida?
Alltså det...
Det var verkligen händerna i luften. Det var nästan så här,
ja, alltså, det var så överdrivet.
Jag kan känna att så här, Palace behöver inte ta till den formen av dark arts mot Leeds. Nej. De ska inte behöva fira ett rött kort för Leeds. I den.
Men det däremot, är Kalmar bara.
Ja, men, däremot liksom, om Leeds skulle möta City och en City-spelare blir utvisad, såklart Leeds-spelarna ska fira och krypa in under deras skinn. Det kan jag känna. Men det är också så här, ja, de förbereder sig väl. Det är väl bara Dallas som ska ta över Palace inför... Inför nästa säsong,
sägs det.
Jag tycker att alltså, firar man på det sättet, då äggar man igång motståndarna. Ja, alltså, hade jag spelat i Leeds och sett en Palace-spelare fira på det sättet, då hade jag gett 10 gånger mer i den matchen än vad jag egentligen hade.
Så länge du riktar den energin åt rätt håll, så det är ju en tunn balansgång. Sen det är ju...
Palace som...
sånt har jag inget till övers för faktiskt. Jag tycker att det är så töntigt.
Palace som alltså blev det första laget i Premier League att spela med en man mer i mer än en halvlek utan att få ett enda skott på mål.
Det är det jag säger, karma.
Det är karma. Det är ju uruselt verkligen. Alltså, och Palace har ju tappat all form nu. Det buas från läktaren, publiken vill ha bort Glasner. Glasner vill nog egentligen helst bara att den här säsongen ska vara över, så han får ägna sig åt något annat. Många av spelarna känns som att de också vill att den här säsongen bara ska vara över. De kommer inte åka ur. Det kommer bli en sån här riktigt beige liksom 15:e plats eller något sånt där, 16:e plats kanske. Och sen så kommer man sälja ett par spelare till och så börja om med typen Bordalas.
Och då kommer de få en fotboll som...
Och då blir det gris.
Då ska ni få se på saker. Då kommer Frida bli förskräckt varenda vecka, kan jag säga.
Alltså,
Pepe Bordalas får göra sitt.
Med tanke på att Millwall är liksom en poäng ifrån direkt uppflyttning i Championship. Alltså det är ju... Alltså, den fotbollen på Sellers Park, om de har den inställningen, och så med Millwall på besök, som ju är närmsta rivalen, även om Millwalls huvudrival är ju West Ham.
Kommer ihåg vad som hände sist ju. Ja. Alltså de möttes, när Mateta tappade ju hela ansiktet.
Just det, så precis.
Alltså, bostadligt tavlat. Alltså, nej, örat och, var det. Örat.
Ja, precis. Han sparkade honom och var på Millwall-publiken, jublade, och Millwall-tränaren sa, det där var väl det var ett normalt målvaktsingripande. Alltså det kan bli en helt annan typ av... Vi kan ta den här vad ska man säga, old school spelförstörande fotbollen till en ny nivå nästa säsong. Om det händer.
Jag ska säga så här, det är också fel att kalla Pepe Bordalas spelförstörande som old school spelförstörande.
Det är new school spelförstörande.
Det här är andra form. Det här är saker som Premier League inte har sett. Det kan liksom ta Arteta och allt vad det är och påstå att Arsenal förstör matchen. Det är ingenting i jämförelse. Det går inte att jämföra med Pepe Bordalas, hur han kan bara förstöra en fotbollsmatch och gör det med glädje. Och hans gäng gör det. Så att om Palace tar honom, det blir väldigt intressant att se vad de ska hitta på. Men det kommer inte spelas mycket fotboll på Sellers Park, det kan jag säga.
Nej.
Sen spelar ju Palace, alltså de ställer alltså upp med Brennan Johnson som mitt eller
wingback.
Det säger ju allt.
Det var inte vad...
Alltså dels om att den värvningen var rätt så märklig. Ja,
det var vad han skrev under på, kan jag säga, när han lämnade Tottenham. Hur ska du spela wingback?
Han hade väl inte heller liksom en hel ocean av möjligheter när han skulle lämna Tottenham, ska vi säga. Men det...
Forest Fulham 0-0. Forest är ju med där nere, och det kan ju vara... Forest känns ju som den mest troliga räddningsplankan för Spurs, om det ska finnas någon. Faktiskt, för att West Ham känns som att de har sånt flyt just nu, och de har en tro på det de gör, så de kommer kravla sig ur den där nedflyttningsplatsen. Här och nu så känns Nottingham Forest som den mest troliga att följa med Burnley och Wolves ner.
Alltså, de kan ju inte göra mål.
Nej.
Och det är ju ett rätt så stort problem när man slåss för sina överlevnad. Men det sjuka är ju också att de skapar en hel del. Men det räcker ju inte. Alltså, de har alltså snäppet fler avslut nu jämfört med förra säsongen när det gick så bra för dem. Snäppet färre mål, alltså på mål ska sägas. Men ändå, alltså det visar ju att de skapar chanser, men de har noll självförtroende när det gäller att verkligen sätta dit den. Alltså här får de ju dessutom ett mål bortdömt för offside. Det är ju Ndoyes häl som är offside. Så att det är inte många centimeter på fel sida. Så att det var ju naturligtvis ett väldigt hårt slag för dem. Och sen så Aina träffar stolpen. Men det händer liksom inte riktigt för dem. Och det märks på publiken på City Ground. De har inte mycket att fira över nu, eller vad säga.
Den där offsiden, alltså Danon Doys, alltså vad är det? Hälsena. Alltså det är verkligen den sista centimetern på hälen. Svinkonstigt som är offside. Alltså det är den minsta offside-marginalen jag tror jag har sett i
den
i
som Arsene Wenger vill ha bort.
Men var inte ansiktsoffsiden? Vem var nu det? Det var i Tottenham, Crystal Palace. Den var ju nästan snäppet värre.
Men det sjuka är ju att han står ju felvänd. Alltså det är en häl, vilket gör att du har ju ingen som helst, han har ingen sportslig fördel utav det. Det är det som blir så konstigt också.
Ja, det är också konstigt om du ska skriva om regeln till att det bara är kroppsdelar du får sportslig fördel med som ska räknas.
Jag vet,
det kommer göra det ganska rörigt.
Ja, nej, det håller jag med om. Men det är
kan
bara så...
mage vara offside? Alltså det blir ju en liksom, jag vet inte, anatomisk filosofisk fråga, men jag tror inte att liksom, offside-regeln skulle må så bra av. Nej. Det är väl det som talar för Wengers idé då, för att den är glasklar och tydlig. Men effekten blir ju som sagt, som vi har varit inne på tidigare poddar och annat, att det blir inte så bra.
Nej. Och den blir ju precis samma, för att då är det så här, hur mycket av den här hälen är på rätt sida nu då?
Jag vill ha i linje tillbaks, men i alla fall.
Och gör linjen lite suddig. Så att det liksom blir en...
Alltså någonstans måste ju gränser dras oavsett.
Ja, men precis. Men kan du inte avgöra det liksom på en... på 5 sekunder, då är det inte offside.
Nej, och då kommer det ju bli en diskussion istället då om att det där kan man ju visst ha avgjort på 5 sekunder med folk som ser. Ja, i alla fall. Offside-regeln kommer alltid bli ett problem om du inte bara kör chip eller något och så tänker du inte på det. Jag skulle ju säga att du nämnde Forest som största räddningsplankan. Jag vill inte räkna bort Leeds för den här ekvationen än.
Nej.
Som jag är ganska... Alltså Forest har ändå ett grundmaterial som jag tycker... ska inte vara där de är i tabellen, och det är därför de har bytt tränare titt som tätt den här säsongen också, för att de inte har fått ordning på det, och det, de ska inte vara där de är. Jag vill absolut ändå hävda att även om Leeds har poängmässigt försprång, så är jag mer orolig för dem just nu än vad jag är för Forest på så vis.
Mm. Sunderland Brighton möttes i en riktigt mittenmatch. Två lag som kommer befinna sig på mitten ungefär när vi summerar den här säsongen. Brighton gick därifrån med alla 3 poängen hur som helst.
Och ändå Sunderland kan vara nöjda med att vara i mitten, tror jag. Alltså det är ju en jättebedrift av dem, även om de inte hållit i den här formen de hade i höstas, så har de gjort en fantastisk nykomlingssäsong.
Jankuba Minte, som vi har sett lite för lite av den här säsongen tycker jag, med målet då för Brighton.
Det var ju ett väldigt märkligt mål också.
Ja.
Får sägas. Det är ju, han slår ju först en väldigt dålig hörna. Sen så ligger Diarra plötsligt ner i straffområdet efter att ha fått en liten knuff från Dunk. Sen kommer bollen tillbaka till Minte, och som ur, alltså, otroligt snäv vinkel när han lyckas få in bollen bakom Elborg. Så att, ja, märkligt mål, men de räknas de också.
Ja, så är det ju. Chris Rigg från start också då, på tal om unga spelare. Han har ju inte fått så mycket. Han har fått en del speltid, men det är mest varit inhopp bara. Men han fick han starta.
Och mål bortdömt.
Ja, det har han ju dessutom. Ja.
Han hade varit på listan annars, va? Eller är han ung nog?
Ja, så han gjorde ju mål förra säsongen. Han har ju spelat, han var ju 15, nyss fyllda 15 när han gjorde sin debut för Sunderland, men då spelade de ju i Championship.
Jo, det vet jag. Och han hade varit på listan om han kanske hade gjort mål här, men eller är han för gammal för det nu?
Nej, nu har han
väl 18 ju.
Nu är han 18.
Han har hunnit bli där redan. Tiden går fort när man har roligt.
Ja, tiden går fort, men det är ju att han var ju så otroligt ung när han gjorde sina första minuter där för Sunderland.
För att Lamine Yamal fortfarande är 18.
Ja,
det slår mig ibland. Ja, i alla fall.
Vi tar oss till, vi har en match kvar, och det är den mellan Burnley och Bournemouth. 0-0. Jag vet inte. Jag har inte sett den här matchen, kan jag säga.
Va?
Jag har inte ens sett highlights från den, om det var några. Det vart inga mål. Jag fokuserade på annat inför det här avsnittet.
Det var därför du bara började avsnittet med att säga Burnley 0-0.
Ja, precis. Det var faktiskt så. Så Frida, take it away.
Ja, men de har faktiskt ett ett gäng chanser, båda lagen, i den här matchen. Så att det hade inte behövt bli 0-0. Men nej, det finns väl inte jättemycket att säga mer än att Bournemouth, som ju har haft en turbulent, är nog fel ord, men det har ändå gått lite upp och ner för dem den här säsongen. Men nu ligger de ju ändå på 10:e plats, för att det är en poäng. Så att de kommer ju klara sig kvar. Detsamma går ju inte att säga om Burnley. Det är ju trist för dem att West Ham har börjat ta en massa poäng, för att nu känns det som att det ska väldigt mycket till för att de ska klara sig kvar.
Ja, verkligen. Nej, så är det. Och så en match ikväll då, när Brentford möter Wolves.
Det är också ett gäng som kommer att behöva väldigt mycket för att klara sig kvar. Wolves då alltså.
Wolves, ja. Men de har ju sett pigga ut. De kan ju åtminstone ta sig förbi Burnley och sen ta det därifrån då.
Jag tror de gör det.
Ja. Du tror de gör det?
Mm. Ja, jag tror Burnley hamnar sist innan säsongen är över.
Brentford har väl lite Champions League-aktor uppe i toppen också. Det skulle vi inte helt skriva av dem från den. Det hade ju varit något.
Ja, nej, alltså... Brentford är nu 4 poäng bakom Chelsea då, så att de kan ju vara uppe där och nosa på Champions League-platser om de vinner ikväll. Wolves, de kan inte gå upp förbi Burnley nu ikväll då, de är på 16 poäng, men det är för långt upp till Forest och Spurs, det är för långt. Det är 13 poäng de ska ta in härifrån, det gör de inte. Men. Vi tar och kastar in ett par frågor vi har fått och vi kan börja med Jocke som undrar: vilka lag tar sig upp till Premier League från Championship, tror ni? Jag hoppas ju verkligen på Millwall, för att det hade varit så jävla roligt om Millwall. Alltså, Premier League vill inte ha upp Millwall. Så det kan jag lovar att de inte vill det.
Såklart de inte vill.
Men det alltså,
skulle de renovera den då?
Ja, det är ju klart, renovera och renovera. De får ju inte ta i sig de spricker. Det ska ju vara lite få arenor har ju sån intimidation factor som The Den.
Alltså det är inte, eftersom att du och jag har varit där, så det är inte den trevligaste plats man har varit på, men det hade ju sin charm där.
Ja. De har nu 2 poäng upp till Middlesbrough eftersom att det blev kryss.
Det var väl till och med Millwall Middlesbrough vi såg då.
Ja, det var det. Ja. Det var det absolut. Ja. Det var en Millwall.
Ja, det var inte samma Middlesbrough som nu, kan man väl lugnt konstatera.
Nej, det var det inte. Ja, det är med Kim Hellberg ju Middlesbrough gör det okej. Det började otroligt bra, sen har det svajat lite grann. Coventry har ju en ganska stabil ledning högst upp, så att Coventry kommer ju gå upp även om det blev förlust i helgen.
Det är ju ändå kul, tycker jag också. Alltså, både Coventry och Middlesbrough är klubbar som man ändå växte upp med i en Premier League-kontext, i alla fall från och till, kanske framförallt om Middlesbrough. Det har varit väldigt kul att se båda dem tillbaka. Jag förstår charmen i att liksom bara för man gillar kaos och stök och rubriker, att få upp Millwall. Ja, såklart. Men så här, generellt som fotbollslag, så klart att Coventry och Middlesbrough är två lag man verkligen hade velat se få möjlighet att göra någonting. En Frank Lampard som fått lite av en revansch på tränarstolen, får man säga här, men det han har gjort i Coventry. Och så har du ju Kim Hellberg som man såklart vill se i en Premier League-kontext också.
Jag tror vi grejer med Coventry också är ju att, alltså, de har ju liksom inte fått använda sin fina arena i Premier League-sammanhang. Nej. De byggde ju den med syfte att de skulle spela i Premier League. Så att på det sättet tycker jag det hade varit lite fint om de hade gått upp. Middlesbrough bara för att Kim Hellberg är svensk, naturligtvis. Millwall bara för att det är nära hemifrån mig, så att jag är nära till fler matcher. Bristol City vill jag ha upp. Alltså, de ligger ju ett gäng poäng bakom nu, så det ska ju mycket till ändå, kanske för att de ens ska ta sig till playoff. Men Bristol behöver ett fotbollslag i högsta ligan.
Det är en stad som är stor nog, som ska på något sätt egentligen ha det.
Så att... Stor nog och också en av de finaste städerna i England.
Mest uppseendeväckande är väl ändå vart Leicester befinner sig. Jag menar, nu när vi är 10 år ifrån Premier League-titeln, så ligger de på nedflyttningsplats. Det är ju tillsammans med Oxford United där nere, och jag menar, om det inte händer någonting så kommer Leicester åka ner i League One. Det här har ju varit helt sjukt ju.
Cifuentes.
Just nu då på kvalplats, alltid stekheta Premier League-kvalet, så har vi då Ipswich, Millwall, Hull och Wrexham.
faktiskt. Wrexham orkar vi inte.
Nej. Det kan inte.
Det har gått lite för lätt för dem. Ja. De får stanna i Championship en säsong till. Mm.
Brasilien Cafu undrar, får Tottenham en straff innan säsongen är slut?
Måste de sätta sig själva i möjligheter där de kan få straffar? Det är det problemet.
Ja, de kunde nog fått en straff igår om domaren hade varit lite mer välvillig faktiskt. Men ja, nej, vi får se. Ingenting är omöjligt. William skriver, Archie Gray, han lyser igenom i det här urusla Spurs-laget, och du har ju träffat honom, Frida, att precis blivit 20 och i stort sett var ledaren på planen, samtidigt som han sällan får spela på sin rätta position, måste ju bara nämnas att han får sina hyllningar. Samtidigt, Dragusin är helt oduglig för Premier League. Ja, det håller jag med om. Han har inte ett Premier League-lag att göra, men Archie Gray är ju en fantastisk fotbollsspelare, och han kommer ha en mycket, mycket fin fotbollskarriär framför sig, som sagt, bara 20 år gammal, och spela med all den här kompetensen och kunskapen som han har dragit på sig genom att spela på alla positioner i Tottenham, så kommer han ju vara en hett eftertraktad spelare.
En väldigt, alltså väldigt intelligent kille. Mm. Jag tycker att man snabbt märker när man snackar med spelare, alltså där man kan tänka sig att ja, men den här personen har en ljus framtid, just för att han är klipsk. Och Archie Gray är definitivt det. Alltså han förstår... han kan föra sig på ett sätt som gör att han känns mycket äldre än vad han egentligen är. Och jag håller med. Jag tycker också att han har tagit jättestort ansvar. Det visar också att oavsett vem som tränar Tottenham ger ju honom väldigt mycket speltid av en anledning. Mm. Kan tilläggas också... en svensk grej. Väldigt ofta när så här utländska bolag som indonesiska rättighetsinnehavare, när de gör intervjuer, så ska de alltid tvinga spelarna att prata sitt språk, eller om det är koreanska tv-bolaget, så måste spelarna prata koreanska. Och då behövde Archie Gray säga någonting jättekomplicerat, en lång mening, och det är inte så lätt alltså när då intervjun är på Zoom också, som det var i det fallet. Alltså, så han kämpade där, han lät lite som Joey Tribbiani i Friends, alltså ni vet när han ska prata franska och han säger någonting som låter helt annorlunda än vad det egentligen är. Och sen efteråt så sa jag liksom att ja, men nästa gång så ska jag tvinga dig att säga någonting på svenska också. Då sa han liksom nej, när Lukas pratar svenska, alltså jag fattar inte hur det kan vara ett språk, sa han. Alltså det låter påhittat. Och jag bara, jo, så är det kanske i för sig. The Swedish Chef och så vidare. Men ja, det var lite fint ändå att snacka med honom och lära känna honom lite bättre.
Det känns som att om Spurs faktiskt skulle åka ur, så borde ju varenda toppklubb liksom, eller på övre halvan i Premier League, bara slänga sig över telefon för att se till att värva honom, oavsett om de har behov för honom eller inte. Så pass värdefullt är liksom den erfarenheten han har byggt på sig nu, den kvaliteten han besitter och hela liksom paketet. Jättespännande spelare på alla sätt och vis.
Ja, verkligen. Hörde ni, det var allt vi hann den här måndagen. Sportbladets Premier League-podd är tillbaka om en vecka igen, och vi ska väl i vanlig ordning då efter Champions League-matcherna den här veckan också summera Champions League i slutet på veckan här. Så att det ser vi fram emot. Får vi se om vi har några Premier League-lag överhuvudtaget med till kvartsfinal. Det är inte säkert. Det är inte klart. Arsenal.
Jag tror Man City kan vända. Jag säger det nu, bara slänger ut det.
Alltså jag ser inte emot. Jag ser inte emot. Två snabba mål där hemma.
Ja.
Och Arbeloa tror lite för mycket på vissa ungdomar i laget och kastar in dem. Då kan det bli darrigt.
Ja. Jag säger Newcastle borta mot Barcelona. De kan ställa till med något. De har sättet att göra det på. De vet vad de ska göra.
Fel podd att säga det, men vilken seger för fotbollen hade varit om det inte var några engelska lag i kvartsfinal.
det var spännande. Hörde ni, tusen tack för att ni har lyssnat. Vi hörs om en vecka igen.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.